Sekter. I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna.
Januari 2004. Sverige skakas av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastorn Helge Fossmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköts i döds med flera skott i huvudet och avled. Det andra offret överlevde men fick svåra skott.
Sekten blir en annan värld.
Jag menar, om du kan bli entusiastisk över en läderkula som flyger in i ett nätmål, så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstånden ifrån de döda. Halleluja!
Vi har läst om massmord, övergrepp, Kristi brud.
Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol, men han kan tillåta straff.
Men också om villkorslös kärlek och meningen med livet.
The deprogrammers were making comparisons with Hitler and Moon. And I said, I don't care if Moon is like Hitler. I've chosen to follow him and I'll follow him to the end.
Hur skapas en sekt? Vem går med? Och varför stannar man kvar?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om sekter.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 315 av Ångestpodden och del 5 av vår serie Vi måste prata om sekter.
Ja, hej och välkomna. Så för den här delen som vi ska ta upp idag tror jag många först kanske vid en första anblick tänker, vad är det här? Vad har det med sekter att göra?
Mm.
Men idag ska vi ju då ta upp, man kan säga, alternativrörelsen.
Mm.
Som också har visat sig vara extremt präglad av, ja men så här, sekteristiska
drag.
Exakt, mm. Och sektmiljöer.
Mm. Vi har ju pratat en del om så här alternativmedicin innan i Ångestpodden, men vi har aldrig riktigt gått in på så här alternativterapin. Och det, precis, har väl egentligen att göra med att vi aldrig har tänkt på den aspekten och riktigt vetat att den finns. Alltså det här snubblade vi över i somras, var det,
ja,
när vi bestämde oss för att göra den här serien.
Och då hittade vi en granskning i modern psykologi gjord av Lotten Wiklund,
mm,
som hade granskat helt enkelt, ja men allt ifrån liksom certifierade mindfulness-instruktörer till diplomerade livscoacher.
Mm.
Så hon hade granskat den svenska lekmannaterapin.
Precis.
Och vi insåg att det finns väldigt många kända kursgårdar som utger sig för att
läka.
Ja, men verkligen så här, läka dig, att du ska liksom nå din fulla potential som människa.
Mm.
Alla dina sår ska bli liksom omplåstrade.
Mm. Och med det sagt, alltså jag förstår ju om det finns de som har blivit hjälpta av de,
ja,
här, antingen att man har bott på en kursgård eller att man kanske har börjat på någon ny kurs som är en gång i veckan med någon sån här alternativ terapeut och på något sätt. Jag säger liksom inte emot att man kan bli hjälpt. Det vi vill ifrågasätta är att, är det inte helt sjukt att man får, alltså, marknadsföra sig som någon som kan läka en psyke? Det är ju liksom olagligt att säga, kom till min kursgård så botar jag din cancer.
Ja.
Det är olagligt.
Precis, och så här också, det som vi också har insett när vi har gjort research på det här är ju liksom att anledningen till att det är sekteristiska miljöer är att många dras in på de här kursgårdarna, i de här rörelserna, börjar som klient men blir själva sen terapeuter och börjar jobba på de här gårdarna.
Alltså om man googlar och hittar de här kursgårdarna och typ så här är vi som jobbar, eller typ så här, ja men lyssna på den här personens egna erfarenheter, nästan alla är så här, jobbar som terapeuter idag men började som kursdeltagare.
Ja, och liksom ofta med så uppmanas man att vi ska hålla kontakt inom grupp.
Mm.
Ofta börjar man en kurs men det finns 4000 fortsättningskurser. Alltså allt är byggt väldigt mycket så som de allra största världskända sekterna är uppbyggda.
Precis.
Därför kände vi att den här alternativrörelsen är en jätteviktig del.
Mm.
Och den kanske ändå tangerar psykiskt lidande allra allra mest, för det är ofta de personerna som söker sig till de här miljöerna.
Ja, och den går ju egentligen allra mest hand i hand med Ångestpodden på något sätt.
Precis.
För att vi har ju ändå längs med den här seriens gång fått lära oss att så här, det är inte bara de, nu säger jag psykiskt svaga med citationstecken, som dras in i sekter, för det har vi ju fått lära oss att det kan vem som helst bli.
Verkligen.
Men det är kanske de som mår väldigt psykiskt dåligt som vänder sig till alternativmedicinen och alternativterapin.
Och vi kom ju i kontakt med Anette Nyman.
Ja.
Men först, vi är denna veckan stolt sponsrade av Ellos.
Ja, och nu får vi ju äntligen meddela att Ellos är vår nya samarbetspartner.
Sofie!
Som vi har kämpat och längtat.
Åh gud, alltså att vi ska få jobba tillsammans med Ellos.
Mm.
Det är stort.
Ja, och vi har ju också stora saker framför oss.
Gud.
Och ni kan ju tänka så här, men varför är egentligen Ellos och Ångestpodden en så bra match?
Ja, för oss är ju det helt självklart.
Precis.
Just för att Ellos är en aktör inom liksom modebranschen som på riktigt har bestämt sig för att så här, ta sitt ansvar.
Mm.
Och också göra saker för oss kvinnor på
exakt.
Riktigt. Liksom.
Mm.
Jag tror många har sett Ellos initiativ Made by Women. Något som vi kommer ta fasta på. Vi vet att vara kvinna idag, det kommer med mycket pekpinnar, det kommer med mycket liksom förväntningar, det kan bidra till enorm ångest.
Mm.
Men varje kvinna har också en unik berättelse att berätta.
Mm. Och vi kommer därför vilja involvera er så mycket det bara går i det här samarbetet, för att både vi och framförallt Ellos vill lyssna på er.
Ja.
Alltså höra era egna unika berättelser från hur det är att leva som kvinna.
Ja, och vi vill också att det här samarbetet ska vara okonstlat, det ska vara äkta, alltså det ska vara någonting att känna igen sig i varje gång.
Mm. Och dels då bli stärkt av det. Och också känna den här igenkänningen som, ja, men som man faktiskt blir stärkt av, men som också, alltså det är ju bara så befriande att höra andras erfarenheter av jobbiga saker man upplever i sin vardag kring kroppen, kring det här vardagspusslet, ja men allt vad det innebär att vara kvinna egentligen.
Prestationsångest tänker jag mycket.
Ja, ja.
Alltså jättemycket.
Mm.
Men du vet, för mig, och jag hoppas för er som lyssnar, så ska det här samarbetet bli ett sätt att lära sig om sig själv och om varandra.
Mm.
Att genom varandra kommer vi lära oss om oss själva.
Och bli stärkta i det.
Alltså verkligen.
Mm.
Som jag älskar med Ellos och som Sofie, du och jag ska verkligen anamma.
Mm.
Vi låter kvinnors röster höras för alla kvinnors skull.
Stay tuned.
Tack snälla Ellos.
I den här femte delen av poddserien träffar vi Anette Nyman.
Så, jag är ganska skör och samtidigt är jag väldigt stark. Och jag är bra på att liksom, hitta på nya saker. Så jag blir både nervös och orolig. Och sen så måste jag hålla på så där för att genomföra nya saker hela tiden. För så blir jag lätt uttråkad. Så jag är verkligen både och.
Ja. Anette är författare till böckerna Terapeuten och Den dolda psykmarknaden.
Jag var nog ganska glad och nyfiken tjej, men jag var lite skör redan då. Och sen, icke desto mindre, så var det ju faktiskt så att min pappa var ju gravt alkoholiserad. Så som jag tror, så upp till 5-6 år ungefär så var det väl inte någon större fara. Sen var det egentligen ett rent helvete hemma hos mig i väldigt många år.
Mm.
Och min mamma var ju medberoende och det var också lite andra tider, det var på 60-talet. Man kanske inte bara gick ut och pratade hur som helst om att man hade en man som var alkoholiserad. Det var ju väldigt stigmatiserat.
Mm.
Och jag älskade min pappa jättemycket. Och min mamma bad ju mig vid ett tillfälle att fråga om jag kunde vara kvar hos honom när hon flyttade till Västerås. För vi bodde i Stockholm. Och det här har jag funderat jättemycket på. Och jag kan fortfarande inte riktigt komma fram till någonting annat än att det faktiskt var så att jag var livrädd för att min pappa skulle dö om jag lämnade honom.
När du var 16 år så gick din pappa bort. Hur tror du att det påverkade dig där och då eller i efterhand?
Jag tror att det har påverkat mig jättemycket. Därför att det jag bär med mig är ju med lite eftertanke, så behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att det är som att det var mitt fel.
Mm.
Och jag kommer ihåg att min mamma ringde mig när jag satt på jobbet. Jag jobbade på kontor. Och jag hör på hennes röst att det är någonting som har hänt. Och så börjar jag tvinga henne och säga vad det är. Jag bara lägger inte på luren för hon sagt vad det är. Då säger hon att pappa har dött. Och då börjar jag bara fortsätter jobba. Visar inte upp någonting. Rör inte en fena. När jag sen då, var det nu är jag, 2 eller 3 veckor efteråt, ber om tjänstledare för begravning. Så frågar mina arbetskamrater som var äldre kvinnor då. Ja, min pappa har dött, sa jag. Och de bara, ja, när dog han då? Ja, men alltså förra torsdagen liksom. Så jag stängde in allt det här.
Med en tumör på livmodern och en knackig relation bestämmer hon sig för att börja i terapi. En läkare som kan det mesta inom alternativ hälsovård blir hennes terapeut. Hon åker till hans egna kursgård i avsnittet kallat Läketorpet. Och sen stannar hon där.
Då sökte jag faktiskt hjälp av en väninna och tänkte att om hon kunde tipsa. Och då var det faktiskt en terapeut som var ansluten till Bhagwan-rörelsen, alltså nuvarande Osho-rörelsen. Han fick in mig på det här spåret. Och det ska jag verkligen säga, han hjälpte mig jättemycket i andningsfrigörande andning. Jag kände mig sedd, jag kunde ringa om det var någonting liksom. Jag var inte mer så här liksom självmordsmässig, men det var under alla de där åren så var det prestation och ångest. Och det var, alltså det är ju det de där åren, herregud det är så mycket man ska få ihop liksom.
Verkligen. Annette är plötsligt indragen i en terapeutisk sekt byggd på lögner, maktkamp och svarta pengar. Vi undrar, ska verkligen vem som helst få gräva i en människas psyke? Och hur kan de här dolda sekterna få fortsätta sina verksamheter?
Så han var bra. Det bara att han hade ju den här överbyggnaden som jag idag kan känna mig skeptisk till. Eller att man åtminstone kanske ska berätta för folk att hur är du? Jag kommer från ett väldigt andligt perspektiv där jag också har en lärare som är inte alls överensstämmer med vetenskapen och du kan klura på vad du tycker om det här och så vidare. Men han hällde bara på mig hela paketet liksom. Mm. Så där var jag i några år. Och andades frigörande andning och det var bra. Sen slutade jag med honom och sen hamnade jag då i det här som du säger att min... Jag fick den här fruktansvärda tumören och kände mig inte alls sedd i sjukvården. Jag upplevde det som mentala och fysiska och känslomässiga övergrepp i princip när jag sökte hjälp för det här. Och de kunde inte heller garantera vad det var. Och så tänker jag också som kvinna, så, alltså, det har jag verkligen tänkt och känt på. Alltså livmodern, det är ju, alltså, herregud man ska in där och undersöka.
Ja, hela... Usch, ja, det är så blottande.
Det är så blottande liksom. Och där låg jag på Södersjukhuset, det var ett helt gäng med såna här... Så skulle lära sig, så skulle in och känna.
Nej men,
det var hemskt. Det skulle man kunna anmälta. Så då vet jag att det var en tjej som hade varit på, en nära vän till mig, som hade varit på Läketorpet som jag skriver om här. Och hon var inte speciellt nöjd med sin upplevelse. Men jag läste den här boken och blev så här jättedubbel och tänkte att boken som de skriver då för Läketorpet på den tiden som Victor Klein har skrivit. Och den är ju sådär, man blir ju helt galen när man läser den. För jag tänker så här, ja men stämmer det här? Herregud, det här måste vi bara prova. Så det är det där med skörstark igen. Liksom, man blir livrädd och så samtidigt tänker man,
och man vill liksom så gärna att det ska funka på något sätt.
Man vill att det ska funka.
Ja.
Så var det ju ganska tuffa övningar med födelseövningar och sådär. Va? Så att jag bara kände att jag måste dit. Och då ringde jag till den gode Victor Klein. Han fångade in mig så här. Då blev jag äntligen liksom sedd för första gången.
Ja, för det, och Victor Klein då, som egentligen heter något annat, han är ju själv läkare. Och han lovar ju dig guld och gröna skogar i princip. Och du åker dit och är där i en vecka. Berätta liksom, vad händer när du åker dit?
Nu kommer jag på en grej som jag faktiskt aldrig tänkt på tidigare, men den tror jag är ganska självklar. Alltså jag var ju livrädd för Victor Klein. Samtidigt som jag liksom, jag ville ju att han skulle se mig. Han var ju the big... Där det liksom. Och också det här svartvita, någon som sitter där och äntligen bara levererar lösningar, gör så här så blir det bra. Och sen så utmanade han mig något enormt hela tiden. Och så bara slog han ju huvudet på spiken. Det behöver man inte vara jätteskärpt för att göra, men han hade substans också ska jag säga. Han kunde verkligen se människor. Sen vad han gjorde med det var ju mer tvivelaktigt.
Mm.
Men alltså, han sa ju bara, ja, men herregud, jag lever ihop med en annan ingenjör, det är precis som din pappa. Och om du inte, du kan ju inte hålla på och liksom bara operera dig för de här traumorna som du har. Du kommer ju bli skulpterad till slut. Men du måste våga satsa, liksom, sa han till mig. Va? Och då gick jag ju också igång. Man är inte någon feg, så klart jag vågar satsa. Så han sa ju rätt saker till mig.
Ja,
liksom.
Ja. Någon som vet vilka punkter man ska trycka på. Liksom.
Och jag var ju helt slut efter den här veckan. Jag hade presterat och jag hade stått efter väggen med ryggen emot och gapat och skrikit. Så jag hade ju så här stora, det märkte jag inte när jag var där. Jag hade hela stora köttsår på ryggen. Oj. Från väggen när jag kom hem. Jag hade ju liksom, ja, stukat fötter och händer. Men framförallt så hade jag ju ådragit mig, vad det nu heter, jag kommer inte ihåg, men att det inte hade kommit in syre in i myomet.
Mm.
Så att jag fick åka upp på akuten helt enkelt och ligga där i 2 dagar och få antibiotika. Men det där gick liksom inte in. För jag var så liksom, redan där så var jag så besatt av Viktor när han hade gjort den här födelseövningen med mig. Att när jag hade legat där och, du ska komma in på det, säger du, men alltså då blev jag platoniskt förälskad i honom. Ah. Och kände, jag måste också bli terapeut, här ska jag vara, nu har jag hittat hem.
Ah. Och man förstår också, alltså jag förstår om man lyssnar, att man kan å ena sidan tänka så här, men gud vad sjukt, hur, alltså hur kan det här gå till ens en gång? Men å andra sidan, när du beskriver det, när man är i en period i sitt liv där man är sökande, man känner sig helt liksom lost,
skör,
väldigt väldigt skör.
Mm.
Alltså hur skönt det måste vara med någon som bara så här, här är lösningen.
Precis.
Mm. Alltså,
ja, men och speciellt någon som ser ändå, om man upplever att man har haft ganska dåliga erfarenheter av den vanliga vården, att man tycker att ingen har lyssnat på en och du tyckte inte du fick bra hjälp liksom med den här tumören och allting, att det helt plötsligt kommer då ändå en läkare som ser en och vill väl, säger jag med situationssäker, men ja, jag förstår ju.
Ni har helt rätt i det ni säger. Jag blev ju sedd.
Ja.
Och det är ju där den vanliga vården måste liksom sopa ihop sig och börja möta folk och lyssna. Liksom.
Mm. Men betalade du för att få komma dit och vara där mycket?
Ja, herre Jesus, det var ju över 30 000. Så bara det, då har man ju också gjort en investering och en insats. Så man vill att det ska ju liksom pay off.
Herregud,
man är ju inte korkad. Så att, alltså, det blir ju många saker.
Mm. Ja, det är ju det, när man betalar så mycket pengar också, då vill man ju inte erkänna att det inte skulle ha funkat på något sätt. Bara, ha, jag betalade 30 000 här för skit. Det erkänner man inte. Det är ju som att man har köpt en liksom dyr parfym och känner att den håller inte i lukten. Det skulle man inte våga erkänna för sig själv eller för någon annan.
Tänk
man, jo, den är jättebra.
När man åker på resa, det är ju samma. Gud, vad så härligt.
Ja, precis.
Liksom.
Så var det inte det. Liksom.
Nej, men man är ju så liksom.
Ja.
Men det måste jag med fråga, alltså, menade han att på läketorpet kunde de bota din tumör, eller de kunde få bort din tumör?
Alltså, det ska jag helt ärligt säga, att han ville gärna hjälpa mig att få bort den, så att jag fick ju så här extra program, blev jag sedd igen, liksom, sjukdomsvinst.
Mm.
Men det ligger hans gedigna apparater, han har hela källan full med apparater. Som säkert också till viss del fungerar, som man kan använda till olika saker. Då. Men så fick jag äta vetegräs, och att han menar på att det var blockeringar helt enkelt. Och jag förhåller mig inte alls helt kritisk till att det kan vara så. Jag menar, hur man mår psykiskt och så vidare, det kan ju absolut bli psykosomatiskt och sen sätta sig i kroppen. Men att man helt skulle få bort den, det sa han inte. Men om inte annat så skulle han hjälpa mig underförstått att inte få fler sådana här saker. För han hade ju ändå hotat lite grann med att jag skulle bli skulpterad.
Mm.
Och att det skulle sprida sig.
Mm, mm.
Och att, ja, det är ju livmodern då. Och liksom, sen kan det sprida sig till andra delar.
Mm.
Så gjorde ju han rent fysiska experiment, att vi som sen arbetade där på torpet då fick ju göra vissa kraftfulla övningar, och sen så gick han ut och mätte oss i apparaterna, då blev det ju andra resultat. Så att, alltså, det är frekvenser och vad liksom.
Men kan inte du berätta bara om att födas på nytt?
Absolut. Ja, men det är faktiskt att rekommendera om man har en stabil grund att stå.
Ja, men hade ni det, ni som var där?
Nej, vi hade inte det. Och jag vet att jag har sagt någon gång, men jag kommer komma ihåg det. Men jag tycker faktiskt att det är som att ta LSD, hoppa fallskärm och få en orgasm samtidigt.
Mm.
Alltså, det är jävligt häftigt.
Mm.
Definitivt. Så att,
men vad gör man bara rent
praktiskt? Ja, vad är
det
rent konkret?
Mm.
Man ligger, den som ska födas på nät ligger på golvet.
Och sen så är det andra människor då som sitter och håller händerna på, och sen så följer man en guidad meditation. Och då ska man krysta sig ut genom en födelsekanal. Så den som står längst fram håller ihop knäna, och så ska man då ut där med huvudet. Och så får man då det motståndet som chefen tycker att man behöver.
Ja, så det bestämde han liksom?
Ja, eller då den så kallade barnmorskan. Det brukar man vara flera stycken i samma rum. Ja. Så gör det 4-5 stycken.
För när man läser så förstår man också att...
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig... Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det kunde vara ganska våldsamt, alltså det kunde vara ganska blodigt, man slog sig ganska mycket, så alltså det låter liksom konstigt, som att man borde dra öronen tillbaka.
Ja, det låter väldigt sjukt på något sätt, får jag säga så?
Ja, alltså, men förstår absolut. Du vad jag menar?
Crazy.
Ja,
gud, ja. Kanske är bra. Verkligen. Alltså det, för i min värld, om man skulle se det utifrån, så skulle jag ju tänka, gud, det här är en människa som har tappat det helt. Ja. Alltså, tror du man skulle tänka så?
Definitivt, om man skulle se det här på tv så skulle man ju verkligen undra vad det är som pågår.
Mm.
Och, men jag menar, det är ju om, jag tycker att det är helt sjukt, för jag är helt övertygad om att man kan uppnå samma resultat med mycket mjukare metoder.
Ja.
Men jag tänker också, om ni har hört talas om den här Wim Hof, The Iceman,
alltså
simmar under vattnet. Jag älskar att simma kallbad till exempel. Då får man ju också den här liksom, grejen att man hamnar direkt i kroppen.
Just det.
Det är väldigt skönt. Det här är en liknande grej, fast med onödigt våldsamma metoder. Det är därför man mår ju så bra. Man är ju glad att man har överlevt när man kommer ut därifrån.
Och sen testa får man... och basta och bara kallt.
Betydligt bättre.
Ja.
Och det hände ju att folk bröt revben och sådana där saker också. Och framförallt blev psykotiska. Det är ju det, va? Man blir så omskakad.
Kan du minnas tillbaka, för det tycker jag är så intressant, på liksom den första gången när du sätter din fot på läketorpet, hur känns det då? Alltså, är det som att du känner när du kommer dit att så här, shit, jag har hittat hem?
Absolut inte, jag var jätteskeptisk.
Jag
var livrädd och jag var jätteskeptisk. Och, men det där fångar ju, en duktig kursledare fångar ju upp det där. Så de som sitter och liksom klurar och halvtjurar och är skeptiska, de får ju extra motstånd, för att då kan man ju hota med att du får åka hem om det inte fungerar, och du kanske inte är redo för det här och såna här saker.
Mm.
Så de plockar man ju ganska snabbt, och det är ju ganska lätt att se naturligtvis. Jag menar, jag var ju inte cancersjuk. Hade jag varit det hade jag säkert varit mer öppen. Så då får man ju liksom, att de spelar ju på såna strängar hela tiden. Liksom.
Ja.
Så att, nej, men jag var absolut skeptisk. Jag var skeptisk in i sista. Det är ganska vanligt att man är det på de här kurserna. Fram till och med födelsövningen.
Mm-hmm. Så den gör man i slutet på den här första veckan?
Allt annat är en uppbyggnad inför födelsövningen. Då,
ja. Ja, så du gör den här födelsövningen och blir då helt frälst. Då känner du att du har hittat hem i princip.
Ja, när jag har överlevt allt det här och i princip tuppat av. Då har jag ett jättestarkt minne av att jag ligger på golvet och bara gallskriker ganska länge. Tar då den här enorma platsen som är så svårt att göra med 30-35 personer i ett rum. Liksom.
Ja, främlingar är det också.
Främlingar, bara ligger och skriker och skriker och skriker. Och är helt rasande och skitförbannad. Och så tittar jag upp, men befriad också.
Mm.
Och så tittar jag upp och så ser jag då kursledarens tofflar. Och så ser jag hans ansikte. Och då tänker jag på jultomten och Gud, liksom nästa tanke. Att här, äntligen... har jag liksom hittat hem helt enkelt. Tacksamhet framförallt. Enormt tacksam.
Mm.
Sen är det ju så, det behöver vi kanske inte gå in så himla mycket på. Men alltså djup meditation eller psykos för all del också. Jag har inte varit psykotisk, men jag intervjuar folk som har varit psykotiska. Alltså det gör ju ändå att du kan se dig själv utanför. Det är det Osho pratar om också. Att du kan se dig själv alltså utanför den här, vad heter det, linjära tiden och rummet och allting. Mm. Liksom. Så det finns ju grejer i det här som är väldigt liksom, intressanta.
Mm. Mm.
Men man får ju vara väldigt, väldigt försiktig.
Ja, precis. För man ska ju märka ihåg att liksom, alltså, är man psykotisk är man ju med en jättefara för sig själv.
Mm. Absolut, och för andra och allting. Precis. Liksom. Mm.
Ja, men så här, det här kan ju vara spännande om man åker dit och liksom redan är stark och grundad i sig själv. Men problemet blir väl att många som söker sig till sådana här platser mår redan väldigt dåligt. Och då kanske det inte är rätt grej att göra en födelseövning liksom, och tänka att man ska...
Det är jättefarligt.
Ja.
Jättefarligt.
Mm.
Och om du kommer ut därifrån och har liksom traumata med dig, alltså nyskapande trauma ifrån ja. Det här, vem ska då ta hand om det?
Exakt.
Då går du ju tillbaka och söker stöd för det.
Mm.
Och då går man ju ännu djupare. Så att, alltså, då kommer du ju liksom inte ut, för nej. Då har du dels betalat de här pengarna, så vill du inte känna dig som en idiot, du kan inte heller gå till landstingsvården. Nu kanske de börjar bli lite mer öppna, men för att då får du också höra, men herregud, är det sant det där? Så då får du sitta till hand om terapeuten.
Mm.
Jag har inte gjort det, men jag har hört folk som har sagt det.
Mm.
Så att, då har du varit med om någonting som ingen kan hantera.
Nej.
Och du samtidigt försvarar,
för det,
du blir skammad för det, ja. Jättebra, skammad är det man blir.
Ja.
Och då är man både tacksam och lite skammad, och så blir det liksom kognitiv dissonans och så blir det helt koko.
Mm.
Och sen så får du ingen dialog där. För det har jag pratat med många när jag gjorde min bok nummer 2, Den dåliga psykmarknaden.
Mm.
Så är det ju väldigt många som framförallt i att hantera det efteråt, alltså inte får stöd.
Mm.
För då måste du ju ha en väldigt mogen, lugn terapeut som inte heller har största behovet av att säga att det där är det värsta jag hört någon gång.
Nej, precis.
Precis.
Mm. Men när du kommer hem då från läkartorpet efter den här första veckan, så känner du ju verkligen att, alltså shit, jag måste tillbaka dit. Varför känner du så, tror du? Du vill liksom säga upp dig och börja jobba på läkartorpet.
Jag var helt besatt, ja. Kan man säga. Och ändå kunde jag se parallellt att kursledaren där, han Viktor då, han skulle ju köra skiten med mig. Så jag tänkte, jag måste bli starkare innan jag kan gå dit. Men jag ska ha hans kunskap på något sätt. Liksom. Jag vill lära av honom. Och det var en sån gemenskap som jag upplevde utifrån med liksom de andra terapeuterna. Och att om man har, så tänker jag faktiskt fortfarande, att om man har jättemycket känslor i sig, liksom, som jag har då till exempel. Då är det ju både jättemycket sorg, ledsenhet, ilska, aggressivitet, alltså ett helt fullt kaos.
Mm.
Och de kunde ju hantera det. Alltså, vem skulle annars göra det? Alltså, då börjar väl folk, antingen får de gå på psykmedicin, eller så blir de inlåsta på psyket med spännbälte.
Mm.
Eller så får man väl ta, det har jag inte gjort, ska jag understryka, så får man väl ta LSD. Mm. Alltså liksom, vem ska ta, och det hade de ju gjort, de hade ju mött mig. Jag fick vara alla de här grejerna. Mm. Det tror jag egentligen är det viktigaste. Att jag fick vara hela mig utan att någon talade om för mig att det var fel.
Mm. Ja, det är så intressant, för det, man kan ju nu uppleva lite att så här, ja, men inom den normala vården då, så att säga, där liksom primeras inte alla de här känslorna, men på ett sånt ställe då som till exempel läkartorpet, det finns ju massa andra också, där ska man nästan ha mycket känslor. Just. Du ska vara utåtagerande och liksom, åh, gråt, släpp ut allting liksom, där blir det liksom bara positivt, när det i samhället liksom hela tiden ska dämpas ner.
Just det,
exakt.
Ja. Så jag förstår ju att man då, om man är en sån person, förstår jag att man känner sig som hemma plötsligt. Ja, om man aldrig har fått känna det i samhället.
Mm. Och på den nivån så är det ju också så att det motsvarade det kaoset jag hade som barn.
Ja.
Mm. Och det kan jag fortfarande känna ibland, fast nu är jag så gammal och klok att jag inser, för det mesta i alla fall, att jag behöver inte säga det kanske just här.
Mm.
Men att det är ju väldigt återhållet sådär, på arbetsplatser, och du ska inte säga hur det känns egentligen.
Nej, exakt.
Chefen kommer med jättekorkade förslag och alla vet att det här kommer inte funka, men du sitter ändå och säger så här, men gud, det var det bästa jag hört någon gång.
Ja, exakt.
Det är så dumt. Verkligen så.
Ja, det är så dumt.
Men du säger alltså upp dig från ditt trygga jobb och börjar jobba på läkartorpet. Vad blir dina uppgifter där?
Det tar en liten tid innan jag säger upp mig. Därför att jag vet att Viktor kommer att utnyttja mig. Men under tiden så går jag naturligtvis jättemånga kurser i Läkartorpets regi.
Aha,
i Stockholm. Så jag vill ha med ungefär 100 000 till där. Och sen är jag naturligtvis orolig på om han verkligen kommer att ta emot mig. Så jag ringer och vill att han ska ta emot mig och berättar allting jag har gjort. Och då dör min mamma. Så att det var de här andra tunga grejerna var i förväg. Men då dör min mamma och då är jag desperat. Och då säger han, du måste göra så här och så här och så här för att jag ska ta in dig här. Och då ingick jag att jag skulle jobba där på hans kontor. Gratis helt enkelt. Och säga upp mig från jobbet. Och för att kunna finansiera att jag skulle vara där. Och även då kunna gå fler kurser som jag måste gå då. För han skickar ju mig vidare på andra. Det var ju Osho Bhagwan som låg i grunden. Den här gurun är från Indien. Och då skickar han ju in mig på andra kurser som jag måste gå. De kostar också runt 100 000. Så då svartdelar jag med min lägenhet på Södermalm. Och får en annan lägenhet i Älvsjö. Och förklara för min chef att tyvärr jag har inte tid att göra några fler nyheter just nu. Jag har lite annat att stå i. Och då klart att det var ju lite så ifrågasättanden. Men det var ju helt fel läge. För jag upplevde ju att jag hade liksom sökt ljuset och sett ljuset. Och de andra terapeuterna jag hade mött under det här förberedande året. De var ju också fina och mjuka och så. Så då skulle jag sitta och jobba på hans kontor gratis, vilket jag gjorde i ett antal månader och vara med och titta på hans apparater och så drog jag in andra kursdeltagare och sen så fick jag då äntligen börja bli tränad till terapeut i kurslokalen. Och det var ju det jag ville.
Det stora målet, ja.
Det var det stora målet, ja. Så då blev jag själv sån här terapeut.
Ja.
Nu skrattar jag. Men alltså det är roligt, man måste få skratta.
Ja,
det
måste man.
Det är för jävligt allting.
Ja. Men alltså, är du kär i honom?
Nej, inte. Alltså, jag är kär i hans intellekt, kan jag säga. Jag är inte kär alls. Nej. Han var tack och lov gammal. Och inte attraktiv.
Men du, vilken tur, kanske.
Men du känner ändå liksom en sån enorm dragning i så här. Jag fattar liksom vad du menar. Att så här, hans intellekt och du vill åt kunskapen. Liksom.
Jag vill åt kunskapen. Mm. Och jag vill också att han ska fortsätta se mig och hjälpa mig. För han har ju också hjälpt mig. Han stod upp för att jag slapp operera bort myomet. Med hans hjälp. Så stod jag upp för att de opererade mig i 4 timmar på Södersjukhuset. Och skar bort myomet men inte livmodern. Jävlar vad jag bråkade. Det hade jag aldrig kommit på. Hade aldrig vågat och aldrig kommit på idén.
Nej.
Så han hade ju också hjälpt mig. Så det blir ju så dubbelbottnat liksom allting.
Men då när du väl liksom har hängett dig helt till Läkartorpet. Du har flyttat dit, liksom, sagt upp dig från jobbet. Har inte kvar din gamla lägenhet och så här. Hur mår du då psykiskt?
Då är jag fortfarande uppåt fas. Och jag lär mig nya saker. Jag är ganska arg på Viktor ganska mycket, men det är vi liksom allihopa. Så vi börjar liksom lägga, vi är flera stycken där liksom, som han har dragit in. Och det är liknande människor. Det är också liksom skärpta typer. Det var ju liksom ingenjörer och allt möjligt som satt där och forskade. Så att det var inte bara jag och en massa andra halvtokiga, utan det var ju liksom folk som också har, det var ju massor med människor som har höga positioner. De enda som inte har varit på Läkartorpet är ju politiker, så vitt jag vet. Sen var det ju jurister, psykologer, psykiatriker. Så att då håller han igång mig, kan jag säga. Alltså i princip dygnet runt. Och det är ett av kriterierna för hur man ska starta en manipulativ rörelse. Att man håller igång folk så att de inte hinner tänka. Men sen vill ju han ha dit min pojkvän, dåvarande pojkvän. För att se, han känner ju att jag sitter liksom fast i honom fortfarande och enligt honom så vore det då bättre om jag blev helt fri. Så då tar han dit honom och han går med på att komma dit och då gör de ju, det här är nästan så jag kan bara gråta när jag pratar om det, är ju fruktansvärt, de är iscensätter någon slags psykodrama i kurslokalen. Där han berättar då att han berättar då för min pojkvän att jag har inlett en sexuell eller romantisk relation med en annan kille då på Läkartorpet. Men då hade vi hade ju en paus och hade gjort slut. Ja. Men att berätta det, alltså bara för att få igång energierna och liksom spela ut folk till höger och vänster. Så då hade vi ju inte träffats på flera månader, vi hade pratat på telefon och jag ville verkligen att vi skulle bli ihop igen också. Han var mitt livs kärlek, så att säga. Jag hade varit ihop i 10 år. Nu lyckas hela skiten sabbas ännu mer. Det var fruktansvärt. Alltså det var så vidrigt så det liknade ingenting. Så det hela slutade med att han får sitta och banka med en kudde och skälla ut mig. Och alla andra kursdeltagare som gick den här kursen då, som min kille gick, fick sluta upp bakom honom. Så de satt Då måste jag ha varit 10-15 personer.
Mm.
Och jag sitter ensam på en madrass. Och till slut så räcker jag ut handen och börjar gallgråta. Och ber att en av terapeuterna, kvinnliga terapeuten, ska komma och sätta sig bredvid mig. Men det gör hon inte. Då känner jag att jag nästan håller på, jag vet inte om det var så eller inte, men det kändes som att jag skulle flippa, att jag höll typ på att bli psykotisk.
Mm.
Sen får jag en störtblödning och åker upp på lasarettet och får såna här blodstoppstabletter för att stoppa det här. Så det hände inget mer där. Men jag blödde ju ner hela madrassen och stolen inne på kontoret och liksom, då hade man ju kanske varit lite smartare än vad jag var.
Mm.
Och avslutat det hela. Men då var jag fortfarande i, alltså, det var så dubbelt allting. Sen pratade inte min för detta pojkvän med mig.
Nej, han drog därifrån.
På 10 år, va? Och det var ju därför jag hade tagit honom till Läkartorpet. Och det här är ju, det är ju fortfarande en av mina stora sorger.
Mm. Men han drar och bara säger det här är helt sjukt, eller liksom?
Nej, han, förlåt, alltså, han är kvar på kursen.
Ja.
Och blir då styrkt i att han ska välja sitt liv. Och jag har ju vimsat runt med någon tonåring och så vidare.
Det är nästan liksom som att det är iscensatt för att han ska bli stärkt att lämna dig. För att du inte ska ha någonting annat i ditt liv som är utanför Läkartorpet. Alltså du ska hänge dig ännu mer. Det ska inte finnas några distraktioner utanför liksom.
Precis, ja. Precis. Det här är fruktansvärt. Alltså det är stil med när jag ska lämna min pappa på Maria poliklinikan. Det tog många år att komma över. Jag har inte kommit över än, men alltså det har jag svårt att förlåta, för att alltså det är ju också så, det är ju sånt övergrepp.
Ja, ja, precis.
Fan. Ett själsligt övergrepp.
Ja. Ja.
Alltså kan du minnas när du första gången känner dig kritisk till Läkartorpets metoder?
Ja, det tog jag att jag var det hela tiden i början. Och sen så var det så att vi var flera stycken.
Ja.
Så var småkritiska hela tiden. Och jag vet att vi satt på övervåningen och var på kontoret. Jag och flera stycken. Och jag skrattar för att alltså, jag har svårt att få ihop det själv. Men vi satt ovanpå kontoret och som jag sa tidigare då, så var det alltså även välutbildade människor och idrottare som har gjort framgångar och så vidare. Vi sitter där och håller varandra händerna och säger så här: det här var precis som det var när vi var barn. Vi måste bara försöka stå ut. Och så är det en av de här killarna som får höra, han börjar bli lite kritisk. Jag vet inte vad han hade sagt till Viktor, men han hade sagt någonting. Och då skickar han hem honom under julen till Norrland, för han bodde i Norrland. Och säger att han ska åka 50 mil skidor, därför att han är deprimerad. Och då fick han supporta sin familj och slutade. Och jag saknade ju honom jättemycket. Alltså, det skakade och knakade hela tiden. Men samtidigt så var det ju så att, alltså, återigen, så jag hade investerat så mycket av mig själv i det här. Jag hade ingenting utanför. Jag hade några kloka vänner som jag träffade ibland, men pratade inte om det här. Liksom. Mm. Jag hade inte formulerat det för mig själv, vad som pågick. Så jag satt ju i skiten helt enkelt. Mm. Sen var det att jag hade, samtidigt så hade jag den här, alltså den här dubbla kärleken som man har i en dysfunktionell relation.
Mm.
Det hade ju min, som jag trodde, liksom, familj där. Och många av de här, det är kända coacher i näringslivet. Det är det som också är så sjukt. Mm. Och också bra personer som jag tyckte väldigt mycket om. Och vi pratade ju om det här. Hur ska vi göra med Viktor? Han börjar ju bli lite väl tokig nu liksom.
Mm.
Samtidigt så var det ju så här. Det var ju synd om honom, för han hade cancer. Och vi visste inte hur länge han skulle leva. Sen var vi ute efter att också få vara kvar där av rent egoistiska skäl. Och jobba där. Vi ville ju ta över. Det sa vi inte till varandra, men alltså det var ju så, tycker jag. Vi ville ju ta över hans koncept, uppenbarligen så var vi villiga att kompromissa en del på det.
Mm.
Och vi trodde, för vi hade ju också sett människor, du kan bli hjälpt av de här kurserna om du går in och gör en eller två kurser och har en väldigt stabil plattform, plockar ut vad du lär dig av dig själv. Jag känner ju människor idag som är så här 60-70 som säger att ja, man får ju bra syn på sig själv på de här kurserna.
Mm.
Men då måste du ju ha en stabil, kanske ett fast jobb,
exakt,
en tung familj, så du kan liksom sortera det här när du kommer hem och inte går in i det liksom.
Mm.
Så att vi började ifrågasätta. Men vi var ju lika tokiga. Vi var inne i en manipulativ grupp helt enkelt.
Ja. Mm. Där alla var så här, det här bara måste ju funka, för nu har jag lagt alla mina pengar på det här. Men vad skulle du säga då inte var bra?
Vad som inte var bra?
Mm.
Alltså jag tror att om man är så skör som jag var, så är jag helt övertygad om att det finns andra sätt.
Mm.
Jag har ju bland annat sett någonting som man har sett, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det gick för några år sedan en jättefin program på amerikansk tv om missbrukare, hur man behandlade dem. För jag tycker ändå att det är ett slags missbrukarproblem det här, att man blir så här besatt och liksom ska täppa till det här stora hålet av ångest med någonting annat. Och du måste kunna med bra metoder kunna använda, men det finns ju dans, Gabriel Roth till exempel, som är en jättefin dansare som jobbade med The Five Rhythms och så vidare. Hon kanske också hade en sekt, jag har inte hört talas något om det, men alltså det finns ju mjukare metoder, och att med kärlek, kompetens och forskning kunna omsluta människor som mår dåligt på ett helt annat sätt. Så att, på så sätt är jag väldigt kritisk. Men vad som är bra, alltså metoderna är bra. Jag använder dem fortfarande, men utan överbyggnaderna, som jag brukar säga.
Ja.
För det är ju den som kommer in på köpet. Och det är det här som är faran med manipulativa grupper. Att du går för att liksom få hjälp med någonting, men samtidigt så blir du ju liksom inlämnad i en överbyggnad. I det här fallet så var det ju Bhagwan Osho då. Så var det ju andra saker som också kom in då. Det kan ju vara Byron Katie och det kan vara lite ditten dutten. Och det blir väldigt manipulativt och sekteristiskt, tycker jag, när det är bara den läraren som tillåts. För då blir det också så att, nej men det här kändes inte bra för mig, jag mår dåligt, jag vill inte göra det här. Ja, men det är bara för att du inte har sett ljuset ännu.
Ja, precis.
Så det är någon annan som ska sitta, först så drivs det då fram en massa med känslor och upplevelser. Och som du sa då, du ska ju liksom helst alltså pika på drama hela tiden.
Ja,
och efter några kurser så är du ju ganska klar med det och ska börja liksom integrera det. Men dit kommer man ju aldrig.
Nej.
Så det blir ju liksom terapi rätt ut i luften. Och när du håller på att pika med alla de här känslorna, då sitter ju också en terapeut, och även jag då när jag var terapeut, och säger, ja men det har nog med det och det och det och det att göra, och det här känner jag igen, och vi har flera som har gjort så här och så här. Så sitter någon annan och tolkar de här uppgifterna åt dig liksom.
Helt på fria, men liksom.
Helt på fria bolindrar. Och då dessutom att slutmålet då enligt Bhagwan Osho, det är ju att liksom rensa ut röret på alla de här känslorna. För du har ju då socialiserats in i samhället, du har socialiserats in till dina föräldrar, du har socialiserats in att tro på politiker och allting. Och det där kan ju visserligen hålla med om. Men det blir ju väldigt svårt att leva om man inte alltså, går in i den här socialiseringsprocessen alls. Det här är ju filosofiska frågor som man kan prata jättemycket om. Liksom.
Men jag tänker också, alltså, om man hade varit på Läkartorpet på en kurs en vecka, så fick man någon uppföljning om att så här, hur har det gått för dig i livet? Alltså,
eller hur använder du nu de här meditationsövningarna när du blir lite stressad på jobbet eller när du blir förbannad på ungarna hemma? Alltså.
Ja, fast det var ju så, såg jag ju när jag själv satt på kontoret sen. Alltså, man orkade ju inte med och man hann inte. Man ringde ju upp folk kanske, i bästa fall en vecka senare, i sämre fall en månad senare. Och liksom rev av ett samtal. Det kunde bli ett fint möte, men det fanns ju inte liksom resurser för att plocka upp det här eller så. Utan då var det ju att sälja en kurs till helt enkelt då, för lika stora pengar.
Men tjänade Läkartorpet massa pengar? Alltså det måste...
Ja, alltså det där är ju en fråga som jag egentligen ingen riktigt egentligen har något svar på. Men i och med att kursledaren var så pass sjuk, så använde han väldigt mycket pengar för att åka runt Europa och plocka upp den senaste forskningen och köpa dyra maskiner, bota sig själv. Mycket av det som, det här är ju ändå 20 år sedan, mycket av det som ändå är belagt idag, till exempel att tarman är bland det viktigaste du kan hålla på med. Han höll ju på med tarmsköljningar naturligtvis, hade du varit i Österrike, gått tarmsköljningskurser, hade olika apparater som rensade för blodet och stoppade in ozon i blodet och så vidare. Så att han var ju, hade ju substans och hade liksom också fakta på spåret. Det var ju bara det att det var ju folk som blev rånade under den här processen.
Exakt.
Så det var inte etiska skäl.
Precis.
Och de som hade cancer, de satt ju som en smäck i det här systemet. Och det kostade ju väldigt mycket.
Och ni som jobbade där då, ni hade liksom ingen lön, ni var bara där och liksom, ni fick
inget. Mat och husrum. Så fick man ju liksom privat löneförhandla med honom, och för mig tog det så pass lång tid innan jag kände mig säker. Det tog säkert 8 månader eller någonting. Sen gick jag ju upp och liksom slog näven i bordet och sa, så här är så här mycket vill jag ha för att liksom delta på en kurs. Och då fick jag ju till slut sådär liksom 10 000 på en vecka på en kurs. Men det var ju svarta pengar, så det är inte pensionsgrundande, och så ska man leva på det under tiden, och så måste man ju då gärna, de fixade ju till det där så att man kunde få gå andra kurser som han betalade istället för att ge lön.
Mm.
Ja, sådana saker. Så att det var inte så himla. Det gick inte, naturligtvis gick det inte ut lika mycket pengar från Läktorpet som det gick in.
Nej.
Det
är
en klassiker.
Nej. Men jag tänker också, alltså, som du sa nu, att Viktor då, som grundade Läktorpet, att han var väldigt sjuk i cancer. Alltså hur var ledarskapet egentligen? Höll han ihop er som grupp? Var det det som var på något sätt liksom...
Nej, han var den klassiska säckledare på det sättet. Han spelade ut folk så fort han bara kunde. Gärna med sexualitet och kärleksrelationer och sådär. Satte de kursledarna som var högre rang än vad jag var, satte han gärna kvinnor och män då i olika rum. Och liksom satte kvinnan med en assistent till exempel, och mannen med en kvinnlig assistent. Så att han fick lite drama. Så att det var ju aldrig någon som hade chansen att liksom etablera sig på det sättet. Eller kritisera. Och jag hävdar... fortfarande att det kan jag säga, jag hade inte vågat skriva den här boken, Terapeuten, om han fortfarande hade levt, det hade jag inte gjort. Men min bedömning, och det spelar egentligen ingen roll vad jag tycker, för jag tror att alla tycker massa saker om mig också, att jag bara drivs av hämnd och rena med det tredje, men att det är fortfarande folk än idag som försvarar honom, alltså så himla mycket. Och jag tror att det är så här att vi alla såg honom, vi alla hade haft en dysfunktionell pappa, annars hade vi inte hamnat där. Och när jag skrev några sidor i min bok som en korrekturläsare på Norstedts hade frågat, men vad menar du med det här? Först hade redaktören frågat och jag försökte förklara. Jag tänkte, vad är det de inte fattar? Sen till slut så tredje gången gick korrekturläsaren på det. Och då så såg jag, men herregud, det står ju någonting jättekonstigt här, och det är för att jag sitter och försvarar en av terapeuterna. Och när jag såg vad det var, och det hade med det här med min pojkvän från Finland att göra, då började jag kräkas. Jag låg och kräktes en hel natt. Och så kunde jag äntligen se klart. Det gör så jädra ont. Det gör ont att se sina egna misstag. Men det gör också ont att se att jag har satt mig själv före någon annan. Och det gör också ont att se att någon annan har satt sig själv före mig. Och använt mig så djupt. Alltså det är fruktansvärt.
Ja, för hur var stämningen mellan... er alla som befann er där, alla terapeuter, var det så här lite hierarkisk stämning mellan er och så, alltså, hur var det?
Mycket hierarkiskt, det var absolut så att den som var högst i rang, och det kunde ju han då lite variera så att han fick lite drama.
Ja, typiskt sekt.
Ja, verkligen. Satt ju närmast honom då på raden där ute efter väggen i kurslokalen. Och sen så kunde han ju då möblera om efter godtycke. Så det var ju väldigt tydligt att det var vissa då som var på topp den här veckan, och sen så kunde det ju se ut på ett annat sätt veckan efter, och sen så kunde han ju sitta och skälla ut terapeuterna, för det är det som är så läskigt, i och med att du fyller i en levnadsbeskrivning med alla dina svagheter och symptom och problem fysiskt och psykiskt när du söker till de här kurserna, vilket innebär att alla vet ju allting om dig. Så fort jag sa någonting så var det så här, ja men det där är bara för att du har sån övergivenhetsproblematik. Så då blir ju den här skammen hela tiden. Och då kunde han ju plocka upp liksom. Och det här är ganska läskigt, för jag tycker att jag ser det här i vanliga samhället också. Och det är så viktigt att vara vaken på det här. Så fort en auktoritet säger att, ja, men du kanske äter lite för mycket, för att är det inte det där med, du vet, din pappa. Och då kanske folk sitter runt och tänker så här, nej men det är klart att det inte är så. Men det där biter sig fast.
Ja, jag vet. Negativitet. Åh, det är så sant. Ja. Vi har pratat mycket om det i podden också, just hur liksom saker tas för sanningar för att man har hört det så mycket, eller för att en bok är bästsäljande, och så tror man på saker, man har ingen aning vad forskning säger eller vetenskapen, det ser man liksom, man bryr sig nästan inte. Också för att det ofta är så, alltså det är presenterat på ett sätt som säger att, som pekar med hela handen och säger, men det här är lösningen. Det är därför du gör på det sättet. Det är därför du är så här. Gud vad det är viktigt
och
som du säger.
Och då trycker man ju på det negativa, för det fattar man ju att personen som man pekar på vill bli av med. Ingen vill ju ha några negativa energier i sitt liv. Liksom. Det strävar väl alla för att bli av med på något sätt.
Ja. Jätteläskigt. Och i och med att samhället också ser ut som det gör, och det har det väl kanske alltid gjort i olika mån, att man liksom, att det blir mer narcissistiskt och ungdomar kämpar som tusan för att liksom ta sig fram. Och att det är bara den här nästan übermänniskan som är liksom funktionell och liksom klarar sig och så vidare. Så får man ju inte diskutera sårbarhet. Det är därför det är så jädra bra att ni pratar om det här, för det här är ju lösningen.
Exakt.
Att börja våga vara sårbar och att det kan bemötas som blir en kraft och en kreativitet och en tillgång. gång. Mm. Det är först då det kan bli, det kommer ju motverka alla sekter.
Mm. Och man behöver inte hela tiden jaga efter livet utan sårbarhet eller efter livet utan ångest, för att det behövs också.
Men det finns
på något
ju
sätt.
Inte.
Nej, och det alltså, finns inte, nej.
Men, precis, så att om vi alla vågade liksom berätta om våra svagheter, då skulle inte finnas någonting man behövde gömma liksom.
Precis.
Natasha Campos har ju skrivit 2 böcker, hon som blev inlåst, ni vet, i Österrike.
Mm. Just det.
De är ju fantastiska. Alltså, apropå att våga prata om de här grejerna.
Ja,
som ni gör liksom.
Mm. Men till slut så går ju Viktor bort. Alltså vad händer då?
Då blir det total maktkamp i kursledningen.
Ah.
Och det hade man ju kunnat räkna ut ganska snabbt.
Ja.
Men jag hade nog tänkt på det. Jag ska inte säga att jag inte hade tänkt på det. Men alltså, jag trodde ändå att det här var min familj och att det här var liksom kärlek, och vi hade gått igenom så mycket tillsammans även om det var dysfunktionella grejer också. Och på något sätt så är det som att jag vaknar till. Och det är också så att jag får sitta i Stockholm då i en lokal och har egna klienter då så att säga, och ger olika meditationer och rörelseövningar och såna här saker. Och det var ju så att det var många av oss tjejer som fick göra det här på golvetarbetet, och att sitta och ta hand om klienter och ringa och sådär. Och de som bara behövde en coach och bolla lite grann, jag menar, det gick ju jättebra. Och det kan ju folk säga till mig än idag, att det där var ju skitbra.
Mm.
Jag menar, det skulle ju du kunna göra för mig och liksom allt det här, va. Men de som var riktigt dåliga, det gick ju inte alls bra för dem. Och jag var ju jätteorolig för dem. Så jag berättade ju det här för kursledningen. Att alltså, vi måste göra någonting. Det här funkar inte. Antingen så måste vi utöka så folk kan bo här. Eller så måste vi tona ner programmet. För så länge Viktor levde så pekade han med hela handen. Och var en sån här generaltit. Och sa okej, du klarar inte det här. Fan, du klarar inte utan psyke. Då slänger vi in det här några veckor. Så går du rensa i skogen liksom.
Mm.
Men det här var ju ingen. Utan alla ville ju bara ha konceptet. Och ingen ville ju liksom ta hand om det här.
Nej.
Och jag började påpeka det här. Återigen. Av rättvisa skäl. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Och det var ju mest kvinnor. Och det var ju också det att det var ensamstående mammor som hade kanske betalat 60 000 för en kurs. Och liksom, alltså det var så här, då kom jag ju tillbaka till den här som vi stod upp för rättvisa. Så jag bråkade ju och påpekade det här. Då fick jag bara höra hela tiden att jag hade problem med övergivenhet. Och inte bearbetat mina egna trauma. Och det var det ena med det tredje, va. Och så började jag känna att alltså, nu är det någonting som händer här. Och jag vet att jag bara satt hemma och grät någon dag sådär och tänkte, vad är det? Så tänkte jag, nej men det måste ju vara min intuition som säger mig någonting. Så blev jag utkastad, pang, boom, tjoff. Så slängde de ut mig.
Från hela läkartoppet liksom?
Ja, över en dag, eller över en kväll var det. Och det spelar ingen roll, men då har jag lagt pusslet att efteråt så kunde jag liksom se att det här hade de ju förberett i en vecka eller så.
Mm.
Så att då hade jag ingenting. No, och då hade jag en kurs som jag skulle driva i Stockholm som jag ombads att lämna över. Och det var ju då folk som jag också hade suttit med då i liksom, flera år och liksom byggt upp och sådär. Men jag kände, okej, gör det, men så vill jag ändå lämna över lite information och säga att den här får ni vara lite försiktig med, och liksom, det här är min kompis som är assistent och så vidare. Liksom så här. Han som tog över det där, han bara tog över det där. Och det var en av mina gamla terapeuter som hade hjälpt mig väldigt mycket. På de här första då, kurserna som jag hade gått.
Mm.
Så det var också så här, alltså det var så här, men alltså hur, ja men vänta nu, hur kan vi kan kalla honom Kalle liksom? Kalle känner ju mig, han vet ju att jag är säkert tokig, jag har ett ego som alla andra. Men han vet ju också att jag skulle inte utsätta medvetet någon. Alltså så hur kan han köpa vad den här andra människan då har bestämt? Mm. Det var ju Viktor Kleins änka då, då och de andra coachgänget som var runt då. Hur kan han bara så,
tugga i sig det. Liksom.
Och helt bara klippa. Mm. Bara helt klippa.
Så det var ingen som liksom backade dig att du
ingen,
blev utkastad?
Ingen. Och då kan jag säga till mig försvar att de som tidigare hade blivit utkastade hade jag bråkat som fan om. Och det här kan jag känna, det hjälpte mig i min egen healningsprocess efter det här.
Mm.
Jag hade varit upp till Viktor och sagt, slänger du ut den här människan så slutar jag också. Nu får du skärpa dig.
Mm.
Så jag hade i alla fall stått upp för dem. Och det är jag väldigt glad över. Sen har jag gjort många andra misstag. Men ingen stod upp för mig.
Nej. Men får du några insikter då? Alltså när du sitter där, du är liksom arbetslös. Du bara ser allt du har gett upp. Du beskriver i boken med att så här, du har ju knappt några vänner kvar, för du har ju bara varit uppe i liksom läketorpet. Vad händer?
Jag fattar absolut ingen. Jag fattar ingenting. Och det här var verkligen, verkligen, verkligen fruktansvärt. Jag är i, liksom, förstår jag efteråt att jag liksom dissocierar och knoppar av mig själv från kroppen och fattar ingenting och så vidare. Så att jag är i total chock. Och då gör jag misstaget, eller man ska säga det, att jag vänder mig till några personer som fortfarande liksom har bra kontakter med Läkartorpet och så vidare och vill prata om det här. Men de försvarar ju liksom fortfarande. Och det här blir ju så skruvat för mig, så jag inser att det kan jag inte göra. Men jag har ju ingen annan riktigt att prata med heller.
Nej, precis.
Och då har jag två väldigt goda väninnor som jag har känt väldigt, väldigt länge. Men de gjorde verkligen sitt bästa. Mm. Och båda har hjälpt mig på olika sätt. Men det var ingen av dem som kunde förstå att jag fortfarande hade behovet av att försvara det här. För det blir ju kognitiv dissonans upp i huvudet. Mm, ja. Så du har ju två parallella koncept. Så det ena som hjärnan påtalar då, det är att du måste ju tro på det här, för annars så dör du ju liksom. Och så säger något annat, något annat. Mm. Så du är ju halvpsykotisk liksom, åtminstone väldigt halvgalen. Så jag sätter mig i sängen och tänker på fullt allvar. Nu ska jag göra Oshos meditationer, så kommer jag få ordning på det här om jag sitter här i 10 dagar. Men jag känner ju liksom hur jag börjar lätta. Sen åkte jag hem till en vän som hade gått samma utbildning som jag. Oshoutbildning då, 2 år i Danmark. Det är också vissa saker som är bra, andra som är helt galna tycker jag.
Mm.
Och hon stödjer mig alltså efter hennes förutsättningar, men håller ju inte med mig, va?
Mm.
Och då dricker jag dricker inte mycket. Jag dricker under kvällen, under en timme kanske, 1 glas vin. Mm. Och det här är på min mammas dödsdag. Det är den 14 februari, Alla hjärtans dag. Och bara bryter ihop. Kommer utdräglarnas i hallen och ber henne ringa efter en taxi. Och får skjuts med en annan person som släpper av mig på Södermalm. Och så ska jag gå hem därifrån till en kompis som jag har suttit och gallringt. Och liksom sagt, men du får inte gå och lägga dig om jag kommer till dig. Lovar du det? Du får inte gå hem, du får inte gå och lägga dig. Nej, men jag sitter med dig. Ja, du måste, lovar att du dricker te med mig hela natten. Och du måste prata, säger jag. Mm. Och då lovar hon det. Men hon bor på Södermalm ganska långt därifrån. Så jag går rätt ut i gatan och håller på att bli överkörd. Och då kände jag också att, men herregud, jag är ju inte här. Och så bara famlar jag mig hem till henne. Och vi dricker te och sitter och pratar hela natten. Och en av de här sakerna hon säger till mig, det är flera saker du blandar ihop, Annette. För det var ju det jag gjorde. Jag satt och malde om, eller malde, alltså jag satt och pratade om att det var något fel på mig. Mm. Och så något fel på min blåkopia. Eftersom min pappa var alkoholist, jag kommer aldrig bli en normal person. Hur kan jag bli så korkad att jag har gjort det här? Och jag, alltså allt utgick ifrån att jag fick inte vara med.
Mm.
Eftersom jag inte fick någon kärlek. Och det är det farligaste som finns, utesluta en människa totalt. Det är så man gör i liksom, dels i totalitära sekter, men även i diktaturer och i kurder och allt möjligt. Uteslut en person.
Mm.
Så jag var fullständigt förtvivlad. Och vi pratade. Och hon kände mig så himla väl. Så hon gav ju mig tiden att prata om allt, gamla pojkvänner och mammor och allting som kom upp. Då började det liksom lossna och bearbeta. Mm. Och så sov jag över hos henne. Och sen har jag dimmiga minnen av vad som hände. Men jag vet att de första 3 veckorna försökte jag bara överleva. Jag kunde inte äta. Då kan man snacka om ångest. Herregud. Mm. Och sen plötsligt efter några veckor eller hur det var. Men alltså i alla fall en tid. Då har jag varit på jag går till biblioteket. För någonstans så sitter det ändå. Jag har ju inte varit någon akademiker. Men jag har ändå älskat att läsa mycket. Jag har ju viss teoretisk utbildning. Och då tänker jag så här, jag måste gå på biblioteket och läsa om det här. Liksom.
Mm.
Och då börjar jag plocka fram. Det fanns inte så mycket böcker om sekter på den tiden. Börjar plocka fram liksom det som finns.
Men du börjar ändå leta efter
sekter. Då börjar jag leta.
Du känner ju sekt. Alltså.
Ja.
Mm.
Och jag tror att det var, antingen så var det min kompis som sa det. Eller så var det att hon sa, jag ska anmäla dem till kvinnojouren. Och då började jag även liksom, och vi hade ju skojat om sekter också i och för sig på den här Osho-utbildningen jag hade varit på i 2 år. Så att jag hade själv sagt liksom andra kloka saker, som att det här är ju som värsta sekten liksom. Fast det hade ju inte kopplat ihop.
Nej, precis. Nej.
Psyket med liksom känslorna så att säga.
Men du var inne på det att Läkartorpet såklart också har hjälpt människor, alltså har lyckats hjälpa personer. Tror du att Läkartorpet har hjälpt många människors liv?
Jättemånga, och jag tror att det är enorma mörkertal.
Mm.
Och att jag tror att det är de som själva går ut i tv och pratar och berättar om det här. Det finns ju några kända människor inom tv-världen som pratar om det. Det finns kända människor inom tv-världen som inte pratar om det. Ja. Någon antagligen med mig, men det vågar de inte säga. Och sen så folk som har liksom fått hjälp med att komma loss med kreativiteten och gått ett par kurser är jättenöjda. Mm. Men alltså mörkertalen, jag lovar att de är enorma. Mm. Och jag vet att folk har tagit livet av sig efter det här. Jag har själv varit med om ingen som jag kände jättenära, men som jag vet absolut vem det är som har tagit livet av sig. Och sen när jag hade skrivit första boken, Terapeuten, så fick jag brev från folk som berättade om att sådana här jättehemska saker som att jaha, var det på den kursen du var? Okej, ja, min bästa vän var där och tog livet av sig efteråt. Liksom. För att det kommer ju upp så mycket som du inte kan sortera i.
Ja.
Det är ju skitfarligt att liksom ramla rätt ner i ett såklart trauma, naturligtvis. Mm. Liksom.
Men de här hälsorörelserna, eller de här alternativa rörelserna, alltså de finns ju och kommer ju alltid finnas, de är liksom inte olagliga. Men hur tycker du att man ska tänka kring dem? Hur ska man liksom passa sig? För jag menar, det kan ju hjälpa som sagt, men hur vet man att man är tillräckligt grundad kanske för att gå en självhjälpskurs, eller liksom, ja, vad ska man hålla utkik efter?
Jag tycker att man ska vara, för det första ska man lyssna på sin intuition, det låter lite flummigt, men att lyssna på sin magkänsla. Om man känner att man blir rädd så ska man verkligen alltså, känna efter och tänka till.
Och då är det inte dig det är fel på liksom.
Jättebra, ja. Exakt, precis så är det. Då är det inte dig det är fel på, utan det kan vara bra för någon annan men kanske inte för dig liksom. Mm. Och sen ska man vara jätteförsiktig med om de liksom gruppen har liksom svar på allt, att det liksom inte finns någon tvekan, utan jo men det vet vi, det ligger till så här liksom.
Mm.
Och sen om de gör de här klassiska grejerna, de försöker få dig att ta avstånd ifrån vänner och partner och familj och såna här saker, och att de är så här översvallande liksom, kärleksfulla och nästan ger presenter eller hyllar dig liksom, och såna här saker. Ja, nästan mer eller mindre lovar att du ska få ett bra liv om du går igenom det här. Och sen så jag tycker det är en fantastisk forskare som sitter i London som jag åkte iväg och intervjuade. Hon heter Alexandra Stein. Hon har en hemsida man kan gå ut och titta på också.
Mm.
Men så fort man är inne på det här med, liksom, hon säger det, transformera. Så fort man säger att du ska transformera, för att du är inte bra som du är. Va?
Mm.
Alltså då ska man verkligen höja liksom, ett varningstecken.
Mm.
För att du ska alltid bli någon annan. Just och du ska liksom, betala för det. Det tycker jag är så himla bra.
Mm.
Och hon säger ju det som jag verkligen håller med om, att man borde liksom börja titta på det här som en folkrörelse. Jag tänkte det vi pratade om tidigare, det ni pratade om med ångest.
Mm.
Det måste ju få vara så att man tittar mer på sårbarhet och att det får finnas. Man tittar på arbetsplatser och liksom allt möjligt. Liksom. Men att man börjar hantera det här. Hon säger att man ska hantera det som en epidemi.
Mm.
Och då drar man ju naturligtvis forskning tillbaka till andra världskriget och Kina och Hitler och alltihopa. Det finns ju jättemycket forskning om det här med hjärntvätt och mindkontroll och hur man påverkar och manipulerar människor.
Ja.
Och att man ska ha en statlig kampanj, inte för att förbjuda sekter, men att prata om det här som vi pratar om. Liksom. Och att titta på det som hon säger, att på 60-70-talet så var det ju så att kvinnomisshandel, man trodde att det var bara liksom alkoholiserade familjer som det pågick. Liksom. Sen startade man kampanjer.
Precis.
Så var det samma med HIV, då hade man också nationella kampanjer. Och att ha en nationell kampanj om det här. För att upplysa och information, för jag tror också att skuldbeläggning funkar ju liksom inte.
Nej.
Då blir det bara polarisering, precis. Exakt. Som det är i politiken idag.
Ja,
va?
Precis. Ja.
Mm. Så att jag tror att det är skitviktigt.
Mm.
Men jag tror att vad som skulle hjälpa oss på marken, som jag tänker, liksom, det är ju att man startar ett nationellt hälsorister. Så att man också kan öppna upp för klagomål.
Ja, exakt.
Så att man kan läsa.
Hur fan kan det inte ens redan finnas? Alltså det är ju bara det är sjukt.
Absolut. Ja, det är helt, alltså, i och med att det är offentligt. Det är helt galet.
Ja.
För att när jag skrev den här första boken då, det var ju det 2009, då var det ju ganska, det var inte nytt, men det var ju ganska lite omtalat.
Ja,
det var
precis.
Jag blev ju liksom personen någon grata enligt hela alternativrörelsen.
Ja.
Vilket är helt koko, för att jag tycker att vissa saker är bra. Men alltså då hade jag ju en, alltså folk började ju mejla mig och bad om kontakter, om jag kunde skicka vidare till någon annan och liksom, så att det var ju en helt dold rörelse som man skulle behöva ha på Facebook, eller som ni har här nu liksom.
Mm.
Så att det är ju otroligt viktigt med ett sånt register, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och sen sak nummer två, börja forska på det här. Det går att göra kvalitativa studier på de här metoderna. Sitt inte bara och säga att ingenting fungerar, för det är inte sant. Människor vill ju inte ha bara ett piller, utan det finns liksom rörelse, meditationer och sånt som är väldigt ofarliga.
Mm.
Ja, man vill ju inte klumpa ihop. Det får ju inte vara liksom antingen eller. Det handlar ju om en balans. Men det är klart
det
att man blir negativ.
Det krävs ju forskning för att också styrka det. För att, det ska liksom, för att man ska använda det inom den vanliga vården. Det och måste bli lättillgängligt att få rätt hjälp.
Precis. Och forskningen gör ju också att det inte heller spårar ur på samma sätt. Precis. Och lika enkelt. Får man bara luta sig mot den, då kan man liksom inte spinna iväg en massa annan humbug och skit som, ja.
Men det måste ju bemötas, precis som högerextremismen och Sverigedemokraterna också. Vi kan inte bara sitta och kasta paj på varandra. Nej. Liksom. Och om människor känner sig jättehjälpta av spåtanter, så fine, bör du liksom inte ta livet av det. Liksom.
Mm. Nej, det eller vara... liksom pracka på det på massa andra. Nej. Alltså.
Eller hur? Absolut. Mm. Det handlar ju om att bli sedd. Liksom.
Ja, exakt. Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i livet liksom?
Utmaningar. Mm. Utmaningar. Just nu badar jag kallbad och andas mycket lugn frigörande andning enligt Wim Hof-metoden alldeles ensam i mitt sovrum varje morgon. Ah, och sen så kastar jag mig i Västerhavet här i Göteborg som är helt underbart i kallvatten.
Det är inte min grej kan jag säga.
Jo.
Vad pluggar du?
Just nu håller jag på och skriver en kandidat i engelska som är jätteroligt. Och naturligtvis är det svårt. Jag undrar 100 gånger varför jag inte gör det på svenska. Det var mycket lättare.
Ja, men tack så jättemycket Annette. Dels för din bok Terapeuten som vi varmt kan rekommendera och för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack snälla för att jag fick vara med. Jättekul och bra att ni gör det här.
Tack.
Tack.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill såklart gärna höra dina åsikter. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Ångestpodden.
Podplay.